också. Ja, oj. Kul. Syns det att jag har oknutna skor? Nej, det gör det inte. Jag kunde ha låtit bli att säga det. Det känner jag nu. Ja, exakt.
Är det man vilja eller?
Nej, det var inte alls meningen. Jag knöt dem väldigt nyligen och så gick de upp. Ja.
Ska vi börja med det här? Det här är ju inte det mest fåfänga och stilmedvetna församlingen i Stockholm innerstad kanske.
Vilken är den mest fåfänga församlingen i Stockholms innerstad?
Vi vill inte hänga ut någon.
Nej.
Nej.
Jag gissar på Engelbrekt.
Ja. Det får stå för dig.
Ja.
Om vi kör en liten omröstning i alla fall. Hur många tycker att det är fint att Kristoffer har oknutna skor? Kan räcka upp en hand. Ja, det var många. Och hur många tycker att han omedelbart borde skärpa sig och knyta skorna i alla fall? Det är ett par stycken.
Jag tror du röstade på båda alternativen faktiskt. Ja, du.
Okej, välkommen till den församlingen i Stockholm som accepterar dig ännu bättre med oknutna skor än knutna.
Precis som jag är med andra ord. Det är ju fint.
Ja, det är väl idén. Och jag ska börja med att ge dig senaste bok. Jag är författare, jag har skrivit massa böcker.
Tack så mycket.
Det är en kärlekshistoria.
Och den här har du haft precis i rumpan. Alltså jag såg att du stack ner den i kalsongerna.
Nej, inte
den är fortfarande
inte
lite varm.
Inte i kalsongerna.
Nej.
Nej, okay. I byxlinjen. Där man har pistolen om man är en tuff deckare.
Jag förstår. Mm. Tack så hemskt mycket. Får jag berätta att jag har ett speciellt förhållande till en av dina böcker?
Ja.
Det var nämligen så här att jag blev pappa för nästan exakt 6 år sedan. Och min son är förlöst med kejsarsnitt. Vilket i och för sig inte har med den här storyn att göra alls. Men jag vill bara att ni ska veta det. Och då så, när han var förlöst så låg vi kvar. Och eftersom det var kejsarsnitt, ja det fanns en poäng med att jag berättade det. Så tog läkningen lite längre tid. Så vi blev kvar 2-3 dagar. Och vi var ju så, alltså när man är förälder för första gången, då är man så försiktig med det här lilla livet liksom. Så min fru, hon låg liksom som förstenad under honom och hade väl ont också. Och då hade jag högläsning av din roman Gunnar för de två. Ja, det var bara det.
Vem av dem tyckte verkar om
den lilla? Vi hatade den allihopa.
Ja. Precis, och idag har vi ett extra kort samtal så jag kan tacka för att...
Nej, det var underbart faktiskt. Det var väldigt, det var fint. Det är ett kärt minne. Mm. Så du kommer leva kvar i mitt hjärta.
Du var ju nyss lite ironisk. Du gav mig på något sätt en komplimang. En liten, och också en nästan intim komplimang. Som jag tolkar. Sen lade du till en liten ironisk grej i det där. Nej, jag vill inte den alls. Brukar du göra så? För att jag känner igen det för mig själv. Att jag verkar uppleva att det lite, kan vara lite blottande att ge någon komplimang. Så att jag därför gärna kör till något ironiskt efteråt.
Det där
är du lika feg som
jag? Ja, det är lustigt att säga. Nej, alltså det var nog bara för att jag hoppades på att någon skulle skratta. Och det gjorde ju någon också. Men jag är väldigt mycket för... jag tycker generellt sett att vi... Jag vet inte om det är ett svenskt drag, men jag tycker att vi är väldigt dåliga på att ge varandra komplimanger. Och jag försöker... i varierande grad att bli bättre på att ge komplimanger. Jag tror också att det skulle göra Sverige till en lite trevligare plats att bo på ifall vi var bättre på det. Så att, Bob, jag tar tillbaka det jag sa om att vi hatar den. Vi tyckte det var väldigt härligt och som jag sa, du har en plats i mitt hjärta för alltid på något sätt.
När gav du tack för den komplimangen?
Det var det lilla.
När fick du senast en komplimang som gjorde din dag lite bättre? Eller gav en komplimang? Nu får du inte säga den som du nyss gav till mig.
Nej, jag förstår. Nu blev jag lite satt på pottan
här. Jag har nämligen samma grej. Att jag vill också brukar föreläsa att vi måste ge varandra mer komplimanger. Och så försöker jag komma ihåg att ge folk komplimanger. Mm. Oklart om jag någonsin kommer ihåg det när det gäller.
Nej, men alltså jag får ganska jo, nu kommer jag ihåg det. Det här blir ju superointressant för nästan alla utom mig. Men igår så satt jag på ett möte med två stycken människor som kom från England som ska jobba med att lansera min internationella podcast i just England. Vilket ju passar bra eftersom de kommer därifrån och bor där och sådär. Och då sa en av dem så här att, att han tyckte att Värvet International var väldigt bra. Kanske bättre än nästan alla engelska, om inte alla engelska podcast som finns. Det var ju helt fantastiskt. Wow. Då växte jag lite grann. Ah. Så det blev jag glad över.
Och på tal om Värvet, så om vi utgår från att ingen vet vad Värvet är, så är det en podcast.
Och det, tänk ifall det är så att ingen vet, någon inte vet vad en podcast är.
Ja, jag visste inte det innan du en gång kontaktade mig och frågade om jag ville vara med, men sen ändrade det tydligen, så därför får du vara med min istället. Podcast är radio på internet, eller vad kan man säga?
Ja, det kan man verkligen säga.
Och du är en av de mest lyssnade podcastarna. Och du har pratat med nästan alla intressanta, eller en stor del av de intressanta människor som finns i Sverige. Jag kan säga att när jag har spanat namn för de här samtalen, så är det svårt att hitta på ett namn som inte redan har varit hos dig. Och du är uppe i 150 långa samtal eller något sånt.
Eller något sånt. Snart kommer jag vara i alla fall. Mm.
Och det slog mig på vägen hit att om man vill veta någonting om någon som figurerar i media just nu, så har du förmodligen suttit med den människan. Och att det inte finns något bättre sätt att lära känna den människan kanske. Just att de här samtalen är ganska intima och väldigt långa om man jämför med det mediebrusen som man annars kan se kända människor i. Mm. Nu har jag, du sitter med en bok där, och jag vet att du har sagt ett par gånger att du inte läser så mycket böcker.
Nej, det stämmer. Mm.
Och då är du ändå gammal journalist.
Ja.
Du kommer inte att läsa den dag kanske så mycket. Ja, skitsamma, för att du har också sagt att du har lite skamkänsla för det. Kanske, eller skämmas för att du inte läser böcker.
Ja, absolut. Ja, men det är något slags nästan alltså som ett bildningskomplex typ. Ja.
Mm. Är det någon som kan känna igen det här inne? Det är några till som har bildningskomplex här inne. Jag också faktiskt. Och jag är ju ändå författare.
Ja.
Har du blivit bättre på att släppa det där bildningskomplexet, eller går du fortfarande runt och tycker att du borde vara mer bildad än vad du är?
Jag tror att många kan relatera till känslan av att man en dag kommer att bli påkommen som en bluff liksom. Mm. Och jag har det ganska mycket i mig. Och det där är väl en del av det. Men samtidigt så tänker jag att om man är öppen med sina tillkortakommanden, då kan man ju inte, då är det svårt att vända dem mot den. Så det kanske är ett sätt att bearbeta det på något sätt. Sen, förlåt, vad var frågan förresten?
Jag vet inte heller.
Nej.
Jo, det var något om det var.
Om jag hade blivit bättre på att komma över det.
Ja.
Ja.
I din podd hade vi klippt bort det här då, va? Den här förvirringen.
Nej, det är inte säkert.
Det är inte säkert.
Nej, ja, jo, kanske.
Ja, kanske. Ja. Jag vet inte om det här klipps bort. Men nu lite korta frågor här. Jag har en fråga här som jag ser fram emot att få ställa.
Men först några korta. Får jag bara säga att jag tycker du har väldigt fint hår. Ja, det faller på ett väldigt bra sätt. Jag är avundsjuk. Jag håller på att spara till liksom långt hår. Jag tänker att långt hår är det nya skägg.
Mm. Precis mig. Innan du sa att långt hår är nya skägg, så tänkte jag att långt hår är nya skägg. Jag hade tänkt det innan.
Nej, bra. Förlåt.
Magiskt. Magiskt. Ja. Och på tal om magiskt, om jag säger Gud, vad tänker du på då?
Gud?
Gud.
Sex. Jag tänker att det är någonting
det
är man säger.
Det klipper vi därmed bort här. Nej.
Jag tänker att det är någonting man gemene svensk oftast säger när det liksom är på väg upp till klimax. Även fast man inte är troende.
Ja.
Ja, det var Det var det jag tänkte. Alltså, spontant.
Och är det här någonting som du säger för att inte kunna vända sig mot dig?
Nej, men jag har andra tankar om Gud också. Det var det spontana.
Det första som kommer, det är ett väldigt profant Gud.
Ja, men alltså...
Det är precis innan det, du når klimax, så då blir det Gud för dig.
Skjut inte budbäraren. Jag säger bara att det är det som pågår ute i stugorna.
Ja. Men du, säger du Gud i den länge?
Ja, det har väl hänt. Ja.
Det har ju det.
Ja. Nej, men så här... Får jag utveckla mitt svar om det? Jag tror att jag brukar inte säga att jag inte tror på Gud. Jag brukar väl säga att jag kanske är något slags agnostiker. Och ibland så tänker jag att jag kommer att få skit för att jag tycker liksom att det ligger någonting i kreationismen. Alltså det vill säga att jag tänker mig att... vi människor är så fantastiska varelser och att vi kan göra så fantastiska saker, så att jag har svårt att tänka mig att det bara är så Darwin och tråkiga aminosyror som går upp på land och blir något slags kryp och sen så blir de apor och sådär. Jag köper det liksom inte, eller min hjärna köper det i alla fall inte. Jag tänker att det finns en gudomlighet som på något sätt, alltså bara en sån här sak att någon kan sitta och för det första orka skriva så här många bokstäver och sen att någon annan liksom ser till att den blir tryckt och limmad i ryggen, eller ta en sån sak som maränger, att liksom någon har kommit på att man kan vispa äggvita, för det första ta bort ägggulan och liksom bara ha äggvitan och sen vispa den med socker och så blir det liksom stelt och så kan man stoppa in det i ugnen. Alltså det är ju helt otroligt.
Det kan inte vara slumpen.
Nej, Darwin, alltså jag tror inte Darwin hade upptäckt marängen. Jag tror han hade kommit på andra tankar ifall han hade tagit den i beaktande.
Det är ju faktiskt så, läste jag att en av hans mest kända böcker, Darwins böcker, så nämner han Fittest of the Survival ungefär 4 gånger, men ordet kärlek sa 72.
Förlåt? Kärleksakt?
Kärlek.
Aha, okej. Okay.
Han nämner alltså ordet kärlek långt oftare än, och menar också att det är en viktig drivkraft. Så tolkningen av Darwin kanske är lite orättvist. Det kanske är mer maräng och Gud i hans läror än vår bild av det.
Jag hoppas det.
Vad tror du på?
Jag tror på... jag tror på... ja, vad fan tror jag på egentligen? Jag tror på det goda på något sätt i oss människor. Och det där, och jag återkommer lite grann till det där med gudstron. Att jag har liksom en förnimmelse av att det finns... ja, det är ju superklyschigt kanske, men att man har liksom en gudomlighet i sig och att man kan välja att gå med den liksom. Jag tycker att det verkar som att när man gör det och när man gör gott och mår bra liksom, så är det smittsamt och det känns som att världen liksom kan föras framåt. Sen vet jag inte riktigt hur det går ihop med att man står i kö i flera dygn för att köpa iPhone 6. Det känns inte bra i kroppen att jag vill göra det också. Att en del av mig skulle vilja ställa mig i kö redan nu för att få en iPhone 6. Det går inte riktigt ihop. Och jag förstår, det verkar helt obegripligt. De förstår inte alls vad jag pratar om nu, församlingen. Och jag är inte säker på att jag gör det heller.
iPhone är alltså en telefon.
Ja.
Som snart finns.
Ja, den precis.
Men vi har ju...
Det är liksom... Apple är liksom religion för jättemånga människor.
Mm.
Mig själv inkluderad.
Och tycker du det är konstigt?
Nej, jag hatar det framförallt. Alltså att jag är så lätt manipulerad så att jag går på det.
Och det säger du som gammal reklamare.
Ja.
Är det inte mycket, alltså jag tänker att flera tusen gånger om dagen så nås vi av reklambudskap i en storstad. Mm. Som ju knappast påminner kanske oss om magin mellan människor eller maräng, och miraklet i maräng, utan påminner oss om att vi kanske borde köpa något.
Det är alldeles för lite marängreklam nu när du säger det.
Ja. Och då kanske det inte är konstigt att vi står där och vill ha den där grejen.
Jag vet. Men det är ju någonting som gör att man vill liksom säga upp sig från den delen av samhället.
Brytpunkter. Tänker på att du har haft ett par i ditt liv.
Mm.
Och en har vi lite gemensamt. Mellan 8:an och 9:an så, eller i 9:an, någonstans där hände någonting med dig. Men då blev jag den nämligen som jag på något sätt är nu. Jag var värsting. Det var lite du också. Du snattade mycket innan dess. Det gjorde jag med. Och sen mellan 8:an och 9:an så upptäckte jag Tåström och Sven Wernström. Alltså det som man skulle kunna kalla kulturvänstern. Och det fick ersätta hårdrocken och det kriminella.
Okay.
Och det fanns också en lärare som hette Gösta som jag hade på högstadiet som hade sett mig. Den första vuxen som tittade på mig utan att kasta ut mig på något sätt. Alltså bokstavligt talat och klassrummet. Vet du vad som hände med dig då?
Nej, men det var väl en serie event. Jag har varit väldigt mycket sådär att jag har varit väldigt mycket en svedjebrukande människa. Det vill säga att jag har varit i ett sammanhang, ett umgänge, liksom en livsstil. Och sen så från en dag till en annan så har jag helt bytt liksom. Och det är jag, det är väl inget drag som jag är stolt över, men det är så det har sett ut. Jag kan se det mönstret liksom när jag tittar tillbaka på mitt väldigt, väldigt, väldigt långa liv.
Hur gammal
är du? Jag skojar bara, 40 år långt är det. Så det är ja, halvlångt i alla fall.
Men du har hunnit med en del.
Medellångt.
Du började skriva en gång på Nyhetsguiden.
Ja.
Du har jobbat väldigt mycket intimt med Filip och Fredrik och TV.
Ja. En del, ja.
En del. Och du har jobbat i reklambranschen.
Ja.
Och för mig är det ju då branscher som luktar och väldigt mycket framgång.
Mm.
Men vad jag förstår så kanske du inte kände dig så duktig på de här jobben eller kände dig så framgångsrik.
Nej, det kan man inte påstå. Jag har väl aldrig egentligen, alltså jag har varit svindålig på vissa jobb, alltså framförallt de 10 år som jag inte bara svedjebrukade utan även missbrukade. Då var det ju svårt att för en arbetsgivare att älska mig, tror jag. Men även om jag typ skötte mina jobb så där. Nu tappar jag tråden lite. Det var någonting. Framgång. Nej, just det. Nej, jag har inte varit så framgångsrik. Nej, det kan man inte påstå.
Men på pappret, lite framgångsrik.
Ja, precis. Jag hade en reklamkarriär. Det var ju för sig efter att jag bestämde mig för att jag skulle bli nykter. Och det var också ett sånt där liksom väldigt tvärt beslut där jag slutade med alkohol och droger och ersatte det med ersatte det med ensamhet och satt och gjorde så ploj musik på datorn och grejer.
Du ersatte drogmissbruk med ensamhet?
Ja.
Du ville inte träffa människor i nyktert tillstånd eller vad var det som hände?
Ja, men det var väl mest det att jag hade liksom jag hade ju bara umgåtts med människor som tyckte att det var kul att ta kokain och gå på krogen. Och när jag då inte ville göra det längre, då var det ju svårt att hänga kvar med dem. Jag försökte väl lite grann så där, men det var jobbigt. Jag kommer ihåg en händelse som när jag var liksom ganska nynykter, när det var någon fest när folk så här langa, helt öppet precis framför näsan på mig langade så här kokainpåsar fram och tillbaka bara för att suktas. Nej, riktigt så illa var det inte, men i princip så då slutade jag umgås med de människorna. Och då, det tar ju ett tag att liksom bygga upp ett nytt liv. Ja.
Hur lång tid tog det för dig?
Ja, men det håller jag ju fortfarande på med. Så att 10 år och ett halvt liksom. Men,
det är ganska länge.
Ja, fast då annars, alltså, det är inte så att jag har känt mig otillfredsställd. Det var ju någonting som behövde göras också, tror jag. För att jag var så mycket kvar i liksom... Alltså, jag vet inte hur många som kan relatera till att leva liksom med alkohol och droger, men det som det gjorde för mig i alla fall var att det gjorde att ingenting, alltså det rörde sig så långsamt framåt allting. Det tog liksom fokus.
Vad var det värsta, den värsta fuck-upen medan du gick på droger i jobbet?
I jobbet?
Ja.
Ja, det vet jag inte. Jag kommer ihåg en gång när jag hade deadline och hade liksom texterna skulle vara inne på måndag morgon. Och jag jobbade på Nöjesguiden i Malmö och i Stockholm, och hade varit i Malmö på fredagen. Och landade då på typ söndag morgon, och då hade jag varit uppe sen fredagen och så skulle jag skriva hela den där liksom alla de texter som skulle vara inne på måndag morgon, så skulle jag skriva dem från söndag morgon till måndag morgon då. Och så satt jag och skrev liksom hög på amfetamin, eller hög och hög, jag declinade för det tog slut. Och sen när jag reste mig upp så då hade liksom ryggen, den hade liksom torkat ihop på något sätt. Så då fick jag ett ryggskott och sen var jag sängliggande i 3 veckor. Det var så där.
Mm.
Ja.
Någon gång blev du också utkastad från ditt eget jobb på kalasturnén.
Ja.
Det har jag också hört dig säga.
Ja, fast då var jag nog faktiskt ganska nykter, men ändå. Jag kommer också ihåg att jag, det vet jag inte heller vad jag var under, alltså vad jag hade liksom satt i mig, men jag minns också att jag liksom ibland tänkte att snabbaste vägen mellan 2 stadsdelar i Stockholm måste ju vara att gå på spåren i tunnelbanan. Så jag tänkte att jag skulle gå från Rådmansgatan till Söder som jag bodde på, men råkade gå åt fel håll och kom upp på Odenplan. Det var konstigt.
Det var väldigt konstigt. Och du var inte ens ett tunnelbanetåg.
Nej, precis.
Nej. Det var ju bara du.
Och det kom inget tunnelbanetåg heller, vilket är tur. För annars hade det blivit svårt att intervjua mig nu.
Det hade blivit svårt. Det hade blivit helt omöjligt.
Fått ta en spöktrakt.
Ja, faktiskt. Jag hade aldrig bjudit in dem när det var död. Det kan du glömma.
Det är en princip.
Det är ett kriterium jag har.
Ja, okej. Okay. Fair enough.
Brytpunkter, det fanns en annan brytpunkt också som du berättat om. Alltså jag kan ju säga att vi har inte träffat varandra, jag och Kristoffer, innan. Jo, vi stötte på varandra idag, för någon timme sedan på ett fik. Men jag har lyssnat på dig på internet. Och då har du också berättat om en annan brytpunkt där du... jag vet inte om det var i samband med att du också bestämde dig för att bli nykter. Där du ifrågasätter mycket av vad du gjorde och du började gå i terapi för att försöka ta reda på vad du verkligen ville göra.
Mm.
Var det då du kom på att du ville lämna de här ganska, för mig i alla fall, hippa grejerna och börja samtala med människor i radio som inte är så hippt?
Säger du att värvet inte är hippt, vad fan?
Nej, nu är ju värvet hippt men, och podd, men
nej, men nej, det hade ingenting med nykterheten att göra. Det där var, jag tror jag fick sparken 2009 från ett reklamjobb som var ganska välbetalt och sådär. Jag trivdes inte alls där, och i efterhand så kan jag väl ångra att jag gav, ursäkta, reklambranschen 10 år av mitt liv. Eller varför ska jag ångra det förresten? Det är ju helt jävla onödigt. Men Alltså, om jag fick leva om livet så hade det inte blivit 10 år. Men nu kommer jag inte få det, så nu skiter jag i ångra det. Mm. Hur som helst, jag fick sparken från det där. Och sen så höll jag på då, jag hade ett ganska bra kontaktnät, så jag höll på att frilansa och sådär. Och jobbade lite grann med reklam. Och det var väl i den vevan egentligen som jag gick till ett par olika terapeuter just för att försöka fatta. För jag kände mig så himla oförlöst. Liksom. Jag hade levt nästan... Ja, men jag hade hållit på med det här med livet i 36-37 år. Och kände att jag liksom, även som Winnerbäck skrev, jag får liksom ingen ordning. Vad säger han sen? Ja, på mitt liv tror jag. Jag får liksom ingen ordning på mitt liv. Det var så jag kände. Så, gud vad klyschigt att citera Winnerbäck på Söder. Men
ja, det kom det lite självcensur där. Ja. Någon röst. Kommer den ofta?
Ja,
och varför sa jag så?
Ja, det kändes helt onödigt. Men hur som helst, någon kanske blev glad. Jo, nej, men så att, då höll jag på. Jag gick till någon så här coach som skulle berätta vad man var bra på. Och jag kände bara att alltså, det här med terapi, det kan vara fantastiskt, men det kan också vara att man liksom på något sätt manipulerar den personen till att säga exakt det man vill. Och hon bekräftade att jag var på perfekt, helt det var så perfekt mitt liv som det var just då. Lite så att jag skulle bli övertygad om det. Det funkade tyvärr inte. Men ja. Nej, men jag har varit en sökare. Fan, jag har liksom lagt väldigt mycket energi också på så här. Jag kom på något häromdagen som är, alltså en grej så där som jag har tänkt väldigt mycket på, osunt mycket, det är ju liksom den runda pizzakartongen. Att jag så himla gärna ville göra en rund pizzakartong. För jag tänkte att det var så onödigt att det var så mycket luft vid hörnen av pizzan. Det är en sån sak som jag liksom... Ja,
Och när tänkte du på det senast?
Ja, men jag tänker ganska ofta på den som just som en symbol för saker som jag har ödslat energi på. Eller ödslat... Jag ska inte säga att jag har ödslat med energi, för det är så dumt. Det byggde säkert upp till någonting. Om jag bara får en kort anekdot om den runda pizzakartongen, är att jag funderade på den i väldigt många år och höll på att kontakta lite papperstillverkare och sådär för att se om man kunde få göra den. Till slut så tittade jag på TV4, de hade något så här uppfinningsprogram, och då kom det in en kille som hade en rund pizzakartong med sig, och då blev jag så himla glad, och han fick också pengar för att utveckla den. Jag blev så himla glad för att någon annan gjorde den, så kunde jag liksom släppa den runda pizzakartongen. För jag äter ju knappt pizza ens en gång. Och jag är ännu mindre intresserad av att hålla på med kartong.
Hur har det gått för honom då? Har han blivit rik?
Jag vet inte, jag hoppas inte det. Jag har fortfarande inte sett den.
Men det är ju väldigt fint, tänker jag, att din spontana reaktion där inte var fan, har någon annan snott min idé för, utan bara, vad skönt, nu slipper jag göra det här.
Ja. Tänk ifall du hade suttit här och intervjuat mig om den här kartongen istället.
Mm, det hade jag inte fått ett kriterium. Man ska vara vid liv och inte hålla på med kartonger för att komma hit, tror jag.
Jag förstår.
Har framgång varit viktigt för dig? Det var någonting som du sa att du ville prata om när jag frågade dig vad du ville prata om. Framgång. Nej, men... För nu har du väl den, va? Du är väl framgångsrik nu, Kristoffer Triumf?
Ja, alltså nu är det ju så... men det kan man väl säga att jag är. Anledningen till att jag ville prata om det är väl just att jag tycker att det är lite intressant i hur man... Det tror jag också fler än jag kan relatera till, att man håller på och laddar saker så himla mycket. Att man tänker att och om jag bara fick liksom en hund så skulle nog mitt liv... Då tror jag att jag skulle bli lycklig. Eller om jag bara fick byta bil till en sån där som grannen har. Eller om jag bara fick en trea på Östermalm så skulle jag nog liksom bli lycklig. Och jag har varit väldigt mycket en sån som har laddat saker. Jag har tänkt att när jag flyttade flyttar, då kommer jag bli lycklig. Eller?
Ja, du får barn kanske.
Exakt, barn. Det var jättemycket en sån sak som jag tänkte på i nästan 20 år. Att när den dag jag får barn, då kommer jag äntligen att bli så där härligt liksom, stabil och skön i kroppen och harmonisk och ett med naturen.
Ett med naturen också.
Ja, det var någonting jag sa bara. Men ett med mig själv då kanske. Alltså, ja. Vän med mig själv och sådär. Och så får man den där lilla ungen som i och för sig ställer allting på ända. Men inte fan blir man lycklig bara för att man får barn. Sen så inser man väl också sen, så småningom att det här med lycka kanske inte är så mycket att stå efter. Eller är det? Jag vet inte. Är det vi strävar efter?
Vi kan kolla här hur många här strävar efter lycka. Om ni räcker upp en hand, ett par som räcker upp.
Ja, men det är några stycken ändå.
Och jag räcker upp min hand. Ja, då är det, du räcker inte upp din.
Ja, nej, och det man är nyfiken är liksom, de som inte sträcker upp sin hand, vad fan strävar de efter?
Ja.
Det skulle jag verkligen vilja veta.
Ja, ska vi fråga? Ja.
Jättegärna. Att vara sann, okej. Okay. Det är också lustigt för att jag tror att hon i prästkragen inte heller sträckte upp handen.
Och varför gjorde du inte det?
Jag tror att jag inser mer och mer att det handlar om strävan.
Det är ju...
Mm.
Det är ett väldigt bra svar, tror jag. Det där är någonting som jag tycker att man hör lite allt oftare sägas, att vi lägger så mycket energi på att antingen så här tänka bakåt eller att liksom hoppas framåt. Och jag har varit väldigt mycket en sån som hoppas framåt. Och det finns ju inget, alltså det finns ingen som helst anledning att hålla på och lägga energi på det egentligen. Därför att det är ju här och nu man kan påverka.
Ja, men det låter bra. Men finns det inte någon fördel med att hoppas på framtiden? Alltså, är det inte därför man gör det?
Ja, det beror väl lite på. Om man då vill åt liksom yttre framgång eller liksom, om man vill lyckas med sin karriär. Och så där, om man tycker det är viktigt...
Har du tyckt det? Tycker du det?
Ja, det tror jag.
Är det viktigt för dig?
Nej. Ja.
Mm.
Ja.
Mm. Var du på väg att ljuga där lite? Och säga nej?
Nej. Alltså jag nej, fast jag tror att jag liksom, om vi träffas igen om 2 år så är jag inte säker på att jag svarar likadant. Men jag har ju fortfarande en strävan. Och det tror jag är av gammal vana nästan, att jag tänker att om jag nu når dit och dit med det jag gör, eller om jag får göra ett tv-program som det jag vill göra, då tror jag att då kommer liksom folk att älska mig ännu mer och då kommer jag att bli lycklig. Sen så visar det sig att det tycker jag man märker också på rockstjärnor som man känner några och som man har träffat några stycken som verkligen, du vet, alltså jag var på Markus Krunegårds konsert på Grönan för några dagar sedan, och jag tror på riktigt att han skulle kunna få ligga med säkert 2500 personer som är där utan att göra någonting. Alltså han skulle inte ens behöva säga någonting, han skulle få ligga med dem ändå. Och jag är så himla osäker på ifall det gör honom lyckligare egentligen.
Mm.
Tänk vad många gud som skulle kunna liksom genereras av de 2500 samlagen. Ja, förlåt. Jag vet inte vart jag ville med det här riktigt.
Vet du vad du vill med verbet då? Vad vill du uppnå? Jag tänker både på kanske den här situationen du sitter i din ateljé ute i.
Ja, vad lägger den då?
Vällingby.
Ja.
Ja. Med en människa. Vill du uppnå någonting? Har du något? Brukar du ha liksom, det här vill jag uppnå med det här mötet?
Jag brukar försöka, inför en intervju så brukar jag försöka göra något slags research eller liksom... meditera över det här mötet och fundera på liksom ifall det finns en eller flera frågor som jag verkligen vill veta. I ditt fall så tror jag att det kanske hade handlat om hur fan man kommer på att man vill bli poet till exempel. Vilket ju du var när jag liksom fick reda på vem du var. Vilket jag tyckte var skithäftigt. Så det hade kanske varit en sån liksom en fråga. Och då, om man har den där nyfikenheten kring en fråga, då brukar det faktiskt ganska, räcka ganska långt. Men sen så här, det var lite flera frågor än en där. Du frågar också vad jag vill få ut av värvet. Och jag känner så här att jag, det finns ingenting som jag har gjort, tror jag, som har lärt mig så mycket som att göra de här intervjuerna. Alltså att få träffa, alltså jag har ju pratat i liksom 200-300 timmar med folk liksom om att vara människa och liksom att på något sätt ja, att hålla på med något slags konst liksom. Och det är ju sjukt utvecklande. Så länge jag känner att jag utvecklas också som människa. Liksom, den dag jag känner att jag har stagnerat. Eller den dag jag känner att jag inte behöver vara nyfiken längre. Då tror jag att jag kommer tröttna på värvet jättemycket.
Så är det det som är din drivkraft bland annat? Att du är nyfiken?
Ja, jag tror det.
På vad?
Nej, men du vet. Alltså, en lösning. Det hade ju varit att jag satt hemma och läste liksom böcker dagarna i ända. Men eftersom det inte riktigt ligger för mig så känns samtalet så himla, det är så jävla välgörande för mig och det är jag utvecklande. Det är liksom verkligen fantastiskt och jag unnar nästan alla människor att ha en intervjupodcast för att det är så himla härligt. Jag funderar också på varför jag inte gör det med mina liksom, varför intervjuar jag inte min mamma liksom. Det hade varit svinspännande.
Hur närvarande är samtalet i ditt icke inspelade liv? Samtalar du mycket privat?
Nej, det är det jag inte gör.
Konstigt.
Jag pratar jättemycket med min fru i och för sig om allt möjligt. Vi har ganska mycket gemensamt som tur är. Så det är bra.
Men det är ju just ordet fantastiskt som du sa, som jag själv känner att det här långa samtal, en timme och en halv, de har blivit lite längre med tiden också på något sätt. En normal intervju i radio kanske är 7 minuter och då är den lång. Och du bara, ja, 7 minuter är långt, men jag kör 90 minuter.
Eller i fallet med Fredrik Lindström 2 timmar och 40 minuter tror jag. Ja. Det var kanske lite väl magstarkt. Men jag ville se ifall det gick och det gjorde det.
Ja. Och det är inte bara fantastiskt för dig, utan det är väldigt många människor som laddar ner och lyssnar på det här. Den här gamla grejen. Ni sitter där och snackar. Inga roliga hattar. Inga effekter. Det är nästan helt gratis att göra om man jämför med operor eller rockskivor eller tv-tjosan.
Mm.
Och det har funnits jättelänge. Varför är samtalet så intressant? Varför lyssnar människor frivilligt på dig och någon annan som du sitter och pratar med? Vad är det som det ger, tror du? Vad är det som behövs?
Jag tror att så här, att för du frågade mig hur närvarande samtalet är för mig i min vardag. Jag tror att det är, alltså jag är nog inte ensam om att liksom, när snackade man med någon i 1,5 timme senast ostört? Det händer ju liksom inte. Är det någon av er som har haft ett samtal i 1,5 timme den här veckan? Räck upp en hand. Ja, det är några samtalsterapeuter. Det var ju synd att ni skulle vara här. Pajan är hela min tes. Ja. Nej, men jag tror inte att man, alltså jag tror så här, generellt sett, skämt åsido, så tror jag inte att man har det. Och jag tror också att man, när jag tänker på vad som appellerar till mig med podcasts, för jag hävdar ju ingalunda att jag var först med liksom att göra den här typen av samtal. Det är ju inte särskilt originellt, och jag har ju också tänkt tanken att någon dag kommer någon jävel att göra det här mycket bättre än jag.
Och hur känns det då, den tanken?
Ja, det vore väl kul. Alltså på sätt och vis så vore det faktiskt kul ifall det kom någon som var väldigt mycket bättre. För då kanske jag skulle lära mig att bli, då skulle jag vara tvungen att bli ännu bättre än den personen. Alltså.
Så är du bäst nu?
Ja.
På det du gör?
Ja, jag tror det. Jag är bland de bättre i alla fall. Alltså jag vet ingen intervjupodcast i Sverige som är bättre än min. Men jag kan ha fel. Jag har inte lyssnat på alla. Men hur som helst, när jag började lyssna på podcast så tyckte jag att det var så härligt att jag fick lyssna på, gud, jag undrar om det är för att vi är liksom det är lite kyrkligt som gör att jag svär så mycket. Det är som att jag känner att det är något Tourette som har stått ut. Nej, men när jag började lyssna på en amerikansk podcast som heter WTF, som också är en svordom, med en kille som heter Mark Maron, och han är komiker och intervjuar en massa andra komiker bara. Eller bara och bara, det är fantastiskt ofta, och jag tyckte att det var så himla härligt att få liksom vara med i deras värld, att få vara, alltså att få, det är så otroligt exotiskt att de sitter liksom i ett garage i Kalifornien och pratar om hur man är kul och liksom, eller för något superbanalt som någon så här, olika mickar som man kan prata i när man ska dra skämt. Och jag tyckte på något sätt att det var jättehärligt. Alltså att man bara, det är väl eskapism. Det är väl som att läsa en bok liksom, men man har det alltid med sig. Jag tycker det är underbart.
Kan det vara lite ställförtränande sådär, att människor läser kokböcker istället för att laga mat? Att människor lyssnar på att någon annan som för ett samtal för att det egna livet inte finns det utrymmet.
Ja, men sen så tror jag också att, ja visst, men om man pratar med sig själv så lär man sig ju inte lika mycket nytt som ifall man pratar med någon annan, tänker jag mig.
Nej, det var bra. Det var insiktsfullt.
Tack.
Tror jag. Och jag tror jag håller med.
Ja.
Tiden är i det här fallet alldeles, alldeles för kort. Jag känner att egentligen kanske vårt samtal börjar för några minuter sedan. Och om några minuter så är det över. Jag vill ju liksom, och det kanske också är kyrkligt, gärna att världen ska bli lite bättre av det jag gör. Så. Vill du att världen ska bli bättre? Blir världen bättre av värvet?
Ja, det är miljövänligt. Och lyssna på podcasts, tror jag. Det går lite ström så där. Ja, jag tror nog världen blir bättre. Alltså jag tror så här. Jag tror, alltså om man nu ser det som, man kan väl kanske inte se det riktigt som konst, men det är ju i alla fall en kulturyttring, det kan man väl säga. Alltså något slags kultur är det väl. Om inte annat så är det journalistik kring kultur.
Som kan göra världen bättre, tänker
jag. Ja, jag tror det. Alltså att berika människor är ju att göra världen bättre. Andlig spis är också spis, som man brukar säga. Eller?
Är det någon som brukar säga det? Nej, det har du fått en bakfoten. Ingen som säger så.
Men nu kanske det blir
det. Ja. Den finaste, om vi avslutar, den finaste responsen som du har fått, alltså som du har blivit mest glad över. Är det någonting som kommer till dig när jag frågar sig?
Jag tycker, jag blir väldigt glad när mina gäster är glada. Alltså jag kommer ihåg att Ernst Kirchsteiger, som jag av någon outgrundlig anledning älskade att intervjua, han var så härlig, Han satt också så här, så det blev ganska dåligt ljud för att han var så jävla bekväm.
Du vågade inte säga åt honom att sätta sig upp?
Nej, men jag gjorde väl det ibland. Men han hade med sig skorpor också, det var mysigt. Det hade ingenting med hans hållning att göra. Nej, men, han ringde mig liksom ett halvår senare och nu kan jag inte härma hans dialekt. Jag kan försöka. Mm. Du Kristoffer, jag vill bara tacka så himla mycket. Nej, det där blev Bengt Alsterlind, va? Skitsam, eller Bert Karlsson. Nej, men han ville bara tacka så himla mycket för att liksom för Ernst var det så här, hans no offense, men hans publik är nog lite mer så här. Ja, som de här människorna är. Och sen så hade han liksom, så hade det kommit fram lite så här unga, no offense, människor och tackat honom för att han var så himla härlig kille och så där. Alltså på något sätt så hade jag fått visa Ernst, en ny Ernst Kirchsteiger för människor, och det tycker jag är så alltså det är nästan det roligaste av allt. Eller när man hatar någon som liksom, jag tror det är jättemånga människor som har väldigt starka människor, för till exempel Alexander Bard. Och så får han komma till mig och babbla i en halvtimme, och sen så efter det så så upptäcker massa människor att han är ju han är verkligen en av de vassaste tänkarna vi har i Sverige. Och det var så himla, alltså det är så himla kul tycker jag. Så att den där typen av, ja, det gör mig glad.
Ja, och det, för att avsluta det här då, så kan jag, just det här med Ernst, nu säger det blir något sånt vackert i mig, för att för många är han bara en figur. En jävla trist SVT-figur som är så här helylle eller något. Och sen på grund av det här långa samtalet som du har med honom, så kan det omöjligt bara förbli en figur.
Ja, men precis.
Och bli en människa som andra människor upptäcker att han har också någonting att tillföra mig. Och då har du ju gjort världen bättre.
Ja, se där. Mm. Ja, vad kul.
Jag försöker bara säga att jag försöker nog bara säga att jag är glad att vi hade det här samtalet.
Jag med. Tack så hemskt mycket. Det var jättekul att träffa alla de här unga människorna.
Mm. Det var skönt att du sa det, för då kanske du kan gå ut genom den vanliga dörren och signalera att du ska få beskydd, men det behövs inte. Och det är slut nu, och för att det börjar en mässa inne i kyrkan om några minuter. Några av er ska säkert dit, så får vi se när vi ses igen.
Tack så hemskt mycket. Tack.
Och tack för att ni kom.